Den här artikeln kommer att studeras under veckan den 29 oktober till den 4 november. Fred i 1000 år och sen för evigt. Temavers. Gud ska vara allt för alla. 1 Korinthierna 15 och 28. Lyssna till den här artikeln och försök förklara. Vad kommer uppfyllelsen av de här bibelställena att innebära för dig? Mika 4 och 4. Jesaja 11, 6-9. Johannes 5, 28 och 29. Paragraf 1. Frågan. Vilken underbar framtid väntar den stora skaran? Föreställ dig allt det goda som en mäktig regering med en rättvis och medkännande styresman skulle kunna göra för sina undersåtar under 1000 år. En underbar framtid väntar den oräkneliga stora skaran, de som överlever den stora vedermödan som ska göra slut på den nuvarande onda världsordningen. Uppenbarelseboken 7, 9 och 14. Paragraf 2. Frågan. Vad har mänskligheten fått uppleva under de senaste 6000 åren? Under mänsklighetens 6000-åriga historia har självbestämmande och självstyre orsakat mycket smärta och lidande. Bibeln sa för länge sedan: människa har haft makt över människa till hennes skada. Predikaren 8 och 9. Hur är det i våra dagar? Förutom krig och uppror finns problemen med fattigdom, sjukdomar, miljöförstöring, klimatförändringar och mycket annat. Myndighetspersoner har varnat och sagt att det kommer att sluta med en katastrof om vi inte gör någonting åt problemen utan fortsätter som vanligt. Paragraf 3. Frågan. Vad kommer att hända under tusenårsriket? Under den messianske kungen Jesus Kristus och hans 144 000 medregenter kommer Guds kungarike undan för undan att utplåna följderna av den skada som människorna och deras hem, planeten Jorden, har utsatts för. Följande fantastiska löfte som Jehova har gett kommer att uppfyllas under tusenårsriket. Jag skapar nya himlar och en ny jord, och det som varit ska man inte mer komma ihåg. Inte heller ska tanken på det komma upp i hjärtat. Jesaja 65 och 17. Vilka underbara välsignelser väntar oss i framtiden? Bibelns profetior kan hjälpa oss att få en glimt av dessa välsignelser, trots att de ännu är osynliga. De ska bygga hus och plantera vingårdar. Paragraf 4. Frågan. Hur är bostadssituationen för många? Vem vill inte ha ett eget hem, en plats där man kan känna sig säker och trygg tillsammans med sin familj? Men idag är det svårt för många att få en bra bostad. Människor trängs i överbefolkade städer. De kanske måste bo i kåkstäder och slumområden. Att ha ett eget hus är något som de bara kan drömma om. Paragraf 5 och 6. Fråga A. Hur kommer Jesaja 65 och 21 och Mika 4 och 4 att uppfyllas? Fråga B. Hur kan vi få del av den välsignelsen? Under Guds kungarikes styre kommer varje människas önskan att ha ett eget hem att uppfyllas. Jesaja profeterade: de ska bygga hus och bo i dem, och de ska plantera vingårdar och äta deras frukt. Jesaja 65 och 21. Men att ha ett eget hem är inte allt de kan se fram emot. Många bor ju redan i ett eget hus, och några har till och med en herrgård eller ett stort gods. Men de kanske oroar sig för att de ska behöva gå ifrån allt sammans på grund av ett ekonomiskt bakslag, eller för att tjuvar eller andra brottslingar ska bryta sig in. Så annorlunda allt kommer att bli när Guds kungarike styr. Profeten Mika skrev: de ska sitta var och en under sin vinstock och under sitt fikonträd, och ingen ska skrämma dem. Mika 4 och 4. Vad bör vi göra med tanke på den här underbara framtidsutsikten? Vi måste naturligtvis alla ha någonstans att bo. Men istället för att gå in för att skaffa det där drömhuset redan nu och kanske ta stora lån för att kunna göra det, skulle det vara bättre att ha Jehovas löfte i tankarna. Kom ihåg vad Jesus sa om sig själv. Rävarna har lyor och himlens fåglar har sovkvistar. Men människosonen har ingenstans där han kan luta sitt huvud till vila. Lukas 9:58. Jesus kunde ha byggt eller köpt det finaste hus man kan tänka sig. Men varför gjorde han inte det? Han ville inte engagera sig i något som skulle hindra honom från att sätta riket främst. Kan vi följa hans exempel och leva enkelt så att vi inte låter det materiella bli det viktigaste i livet och orsaka bekymmer? Vargen och lammet ska beta tillsammans. Paragraf 7. Frågan. Hur ville Jehova att förhållandet mellan människor och djur skulle vara? Det sista Jehova skapade på jorden var människan, skapelsens krona. Han talade om för sin mästerliga arbetare, sin förstfödde son, varför han skapade människan. Låt oss göra människor till vår avbild så att de liknar oss. Och må de råda över havets fiskar och himlens flygande skapelser och husdjuren och hela jorden och alla andra djur som rör sig och som det myllrar av på jorden. 1 Moseboken 1:26. Ja, Adam och Eva fick i uppdrag att ta hand om djuren och råda över dem. Så småningom skulle alla människor få den uppgiften. Paragraf 8. Frågan. Vilket beteende hos djur är vanligt? Är det verkligen möjligt för människor att råda över alla djuren och leva i fred med dem? Många står mycket nära sina sällskapsdjur, till exempel hundar och katter. Men hur är det med de vilda djuren? I en rapport sägs det: forskare som levt nära vilda djur och studerat deras beteende har märkt att alla däggdjur har känslor. Naturligtvis blir djur rädda eller arga när de känner sig hotade, men kan de verkligen visa varma känslor? Rapporten fortsätter. Det är när däggdjur tar hand om sina ungar som de visar sin finaste egenskap, sin fantastiska förmåga att visa tillgivenhet. Paragraf 9. Frågan. Vilka förändringar kan vi förvänta oss när det gäller djuren? Vi bör därför inte bli förvånade när vi läser i Bibeln att människorna ska leva i fred med djuren. I Jesaja 11:6-9 står det: och vargen ska bo en tid tillsammans med bagglammet, och leoparden ska lägga sig ner tillsammans med killingen, och kalven och det manprydda unga lejonet och det välgödda djuret, alla tillsammans, och en liten pojke ska leda dem. Och kon och björnen ska beta, deras ungar ska lägga sig ner tillsammans, och lejonet ska äta halm alldeles som tjuren, och dibarnet ska leka över kobrans hål, och ett avvant barn ska räcka ut sin hand över giftormens ljusöppning. De ska inte göra skada eller vålla fördärv någonstans på mitt heliga berg, till jorden ska vara full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten. Och i Jesaja 65:25 står det: vargen och lammet ska beta tillsammans, och lejonet ska äta halm som tjuren, och stoft ska vara ormens föda. De ska inte göra skada eller vålla fördärv någonstans på mitt heliga berg, har Jehova sagt. Varför inte det? Tänk på vad Jehova sa till Noa och hans familj när de hade kommit ut ur arken efter den stora översvämningen. Fruktan för er och förfäran för er ska förbli över alla levande skapelser på jorden. 1 Moseboken 9:2-3. Det här gör att många djur undviker människor för att skydda sig själva. Skulle inte Jehova kunna ta bort en del av denna fruktan så att det uppdrag han ursprungligen gav människan skulle kunna fullgöras. Vilken underbar tid som väntar alla som ska leva på jorden. Han ska torka varje tår. Paragraf 10. Frågan: varför gråter vi människor? När Salomo såg alla de förtryckande handlingar som begicks under solen, klagade han: se, de förtrycktas tårar, men ingen tröstade dem. Predikaren 4:1. Det är likadant idag, om inte ännu värre. Vem av oss har inte gråtit av någon orsak? Visst kan det ibland ha varit glädjetårar, men för det mesta är tårar ett tecken på att vi är ledsna. Paragraf 11. Frågan: vilken berättelse i Bibeln berör dig särskilt starkt? Tänk på de många gripande berättelserna i Bibeln om människor som grät. När Sara dog vid 127 års ålder kom Abraham för att hålla klagan över Sara och för att gråta över henne. Första Moseboken 23:1-2. När Noomi tog farväl av sina två svärdöttrar som var änkor började de gråta högljutt. Och när hon hade talat lite mer med dem började de åter gråta högljutt. Rut 1:9-14. När kung Hiskia blev dödssjuk bad han till Gud och började gråta våldsamt. Andra Kungaboken 20:1-5. Jehova såg hans tårar och botade honom. Och vem grips inte av berättelsen om hur aposteln Petrus förnekade Jesus? När Petrus hörde tuppen gala gick han ut utanför och grät bittert. Matteus 26:75. Paragraf 12. Frågan: hur kommer människor att få tröst och hjälp under tusenårsriket? På grund av allt tragiskt som händer behöver människor tröst och hjälp. De som bor på jorden under tusenårsriket kommer att få det, för Gud ska torka varje tår från deras ögon och döden ska inte finnas mer. Inte heller ska sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta. Uppenbarelseboken 21:4. Det är underbart att tänka på att sorg, skrik och smärta inte ska finnas mer. Men det är ännu underbarare att Gud lovar att utplåna döden, människans sista fiende. Hur ska det gå till? Alla som är i minnesgravarna ska komma ut. Paragraf 13. Frågan: hur har döden påverkat människorna ända sedan Adam syndade? Ända sedan Adam syndade har döden härskat som kung över mänskligheten. Den har varit en oövervinnlig fiende, det oundvikliga slutet för de syndfulla människorna, en orsak till gränslös sorg och bedrövelse. Ja, av fruktan för döden har miljontals människor hållits i slaveri hela livet igenom. Hebreerna 2:15. Paragraf 14. Frågan: hur kommer det att bli när döden är borta? Bibeln talar om den tid när den sista fienden, döden, ska göras till intet. Första Korinthierna 15:26. Det är två grupper som kommer att kunna glädja sig åt det. Den stora skaran som lever nu ska få överleva in i den utlovade nya världen och få möjlighet att leva för evigt. Och miljarder andra som redan har ryckts bort i döden ska få livet tillbaka genom en uppståndelse. Kan du föreställa dig glädjen och lyckan när de som tillhör den stora skaran välkomnar de som har uppstått? Om vi läser Bibelns berättelser om människor som blev uppväckta kan vi få en försmak av hur det kommer att kännas då. I Markus 5:38-42 står det: så kom de till synagogföreståndarens hus och han iakttog larmet och förvirringen och de som grät och klagade högt. Och sen han hade stigit på sa han till dem: varför ställer ni till med larm och förvirring och högljudd gråt? Barnet har inte dött, utan det sover. Då började de skratta hånfullt åt honom. Men efter att ha kört ut allesammans tog han med sig barnets far och mor och de som var med honom, och han gick in dit där barnet var. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita kumi, som översatt betyder, flicka lilla, jag säger dig, stig upp. Och med ens reste sig flickan upp och började gå omkring. Hon var nämligen 12 år gammal. Och genast blev de utom sig av stor glädje. Och i Lukas 7:11-17 står det. Kort därefter ställde han färden till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och en stor folkskara färdades tillsammans med honom. När han närmade sig stadsporten, se, då bars det ut en död, som var sin mors infödde son. Hon var dessutom änka. En ansenlig mängd folk från staden var också med henne. Och när Herren fick se henne, greps han av medlidande med henne, och han sa till henne, gråt inte mer. Därmed gick han fram och rörde vid likbåren, och bärarna stannade, och han sa, unge man, jag säger dig, stig upp. Och den döde satte sig upp och började tala, och han gav honom åt hans mor. Nu greps de alla av fruktan, och de började ge ära åt Gud och sa, en stor profet har rests upp bland oss, och Gud har vänt sin uppmärksamhet till sitt folk. Och dessa nyheter om honom spred sig i hela Judén och hela den kringliggande trakten. Paragraf 15. Frågan. Hur tror du att du kommer att känna det när någon av dina nära och kära får livet tillbaka? Tänk på uttrycken, de blev utom sig av stor glädje och de började ge ära åt Gud. Om du hade varit med vid de här båda tillfällena skulle du kanske ha känt likadant. Ja, att se våra nära och kära få livet tillbaka i uppståndelsen kommer att göra oss förundrade och överlyckliga. Jesus sa, den stund kommer då alla som är i minnesgravarna ska höra hans röst och komma ut. Johannes 5, 28 och 29. Ingen av oss har sett något sånt inträffa. Det kommer verkligen att bli något av det underbaraste av allt det osynliga som vi fortfarande väntar på. Gud ska vara allt för alla. Paragraf 16. Fråga A. Varför bör vi tala entusiastiskt om de välsignelser som vi ännu inte har sett eller upplevt? Fråga B. Vad sa Paulus för att uppmuntra de kristna i Korint? Ja, en strålande framtid väntar de som är trogna mot Jehova i de här kritiska tiderna. Vi har ännu inte sett eller upplevt de här välsignelserna. Men om vi ofta tänker på dem får vi hjälp att inrikta oss på det som är verkligt viktigt och att inte bli distraherade av det som den här världsordningen har att erbjuda. Vi vill tala entusiastiskt om vårt fantastiska hopp för framtiden under den andliga familjekvällen och när vi träffar våra bröder och systrar och även när vi samtalar med dem vi studerar med och andra intresserade. Det kommer att hjälpa oss att hålla hoppet levande i vårt sinne och hjärta. Paulus gjorde det när han uppmuntrade sina medkristna. Han tog dem så att säga ända till slutet på Kristi tusenårsrike. Försök föreställa dig den fulla innebörden i Paulus ord i 1 Korintierna 15, 24, 25 och 28 där det står. Därnäst kommer slutet när han överlämnar kungariket åt sin Gud och fader, när han har gjort all regering och all myndighet och makt till intet. Han måste nämligen härska som kung tills Gud har lagt alla fiender under hans fötter. Men när allt har lagts under honom, då ska sonen själv också underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt för alla. Paragraf 17 och 18. Fråga A. Hur var Jehova allt för alla i början av människans historia? Fråga B. Vad kommer Jesus att göra för att återställa enheten och harmonin? Den storslagna höjdpunkten kan inte beskrivas bättre än med orden: Gud ska vara allt för alla. Vad betyder det? Tänk dig in i hur det var i Eden, när de fullkomliga människorna Adam och Eva var en del av Jehovas fridsamma och harmoniska familj. Jehova, universums suveräna härskare, styrde direkt över alla sina skapelser, både änglar och människor. De kunde kommunicera med honom personligen, tillbe honom och få hans välsignelse. Han var allt för alla. Det här harmoniska förhållandet upphörde när Satan fick människorna att göra uppror mot Jehova. Men sedan 1914 har det messianska riket undan för undan gjort förberedelser för att återställa enheten och harmonin. Under tusenårsriket kommer underbara saker som just nu är osynliga att bli verklighet. Sen kommer slutet, det vill säga slutet på Kristi tusenåriga styre. Vad kommer att hända då? Trots att Jesus har fått all myndighet i himlen och på jorden är han inte ärelysten. Matteus 28 och 18. Han har inte en tanke på att ta Jehovas plats. Ödmjukt överlämnar han kungariket åt sin Gud och fader. Han använder sin unika ställning och myndighet till ära för Gud. Filipperna 2, 9-11. Paragraf 19 och 20. Fråga A. Hur kommer alla som lever under rikets styre att få visa om de vill erkänna Jehovas rätt att härska över dem? Fråga B. Vilken underbar framtid väntar oss? Då kommer rikets undersåtar på jorden att ha blivit fullkomliga. De kommer att följa Jesu exempel och ödmjukt och villigt erkänna Jehovas rätt att härska över dem. De får möjlighet att visa att de vill det genom att vara trogna under det slutliga provet. Därefter ska alla upprorsmakare, oavsett om det är människor eller änglar, förintas för evigt. Vilken underbar tid det ska bli! Hela den universella familjen kommer att lovprisa Jehova som ska vara allt för alla. I psalm 99, 1-3 står det: Jehova har blivit kung, må folken darra, han tronar på keruberna, må jorden själva. Jehova är stor på Sion, han är upphöjd över alla folken. Må de prisa ditt namn, det är stort och inger fruktan, heligt är det. Gör allt det underbara som Guds kungarike snart ska genomföra, att du är inriktad på att göra Guds vilja. Kan du undvika att distraheras av de falska förhoppningar som sprids i Satans värld och det bekväma liv som den uppmuntrar till? Stärker du ditt beslut att stödja och försvara Jehovas rätt att härska? Låt dina handlingar visa att du vill göra det för alltid. Då kommer du att få möjlighet att leva i fred och välstånd i tusen år och sen för evigt. När du nu har lyssnat på den här artikeln kan du då förklara: vad kommer uppfyllelsen av de här bibelställena att innebära för dig? Mika 4 och 4. Jesaja 11, 6-9. Johannes 5, 28 och 29. Slut på artikeln.